Kapitel 11. Cher Vallon. Den lilla byn Darien hade funnits vid Erin Rins strand nästan lika länge som Cher Vallon hade legat på ön. De små röda och bruna tegelhusen ingav tillsammans med de stenlagda gatorna en känsla av beständighet. Men inte desto mindre hade byn blivit nedbränd under trollockkrigen. Lagd i ruiner när Arthur Hökvinges härar belägrade Cher Vallon, plundrad mer än en gång under hundraårskriget och återigen brandskattad under Ale-kriget för knappt 20 år sedan. Det var en orolig bakgrund för en liten by, men Darrains läge vid en av broarna till Cher Vallon var en garanti för att byn alltid skulle bli uppbyggd på nytt, åtminstone så länge Cher Vallon fanns. När de kom in i byn trodde Egwene först att Darrain än en gång rustade sig för krig. En trupp pikenerare marscherade gatan fram i fyrkantig formation. Spjuten stack upp ur leden som tänderna i en stor karda. Och bakom dem kom bågskyttar med flata, bredbrättade hjälmar. De hade pilfyllda koger vid höfterna och bågar över bröstet. En skvadron kavallerister i rustning släppte fram Varin och hennes sällskap efter att deras anförare hade gjort en gest med sin stridshandskbeklädda hand. Deras ansikten var dolda bakom hjälmarnas stålgaller. På alla soldaternas bröst lyste Cher Vallons vita låga likt en frostig tår. Likväl ägnade sig stadsborna åt sina sysslor utan att ta någon notis om soldaterna. På marknadsplatsen delade sig folkmassan framför trupperna som om detta var en olägenhet de var vana vid sedan länge. Några män och kvinnor som bar på fat med frukt höll jämna steg med soldaterna och försökte intressera dem för skrynkliga äpplen och päron som letats fram ur något vinterförråd. Men i övrigt brydde sig varken butiksägare eller torghandlare om dem. Också Varin ignorerade dem då hon ledde Egwene och de andra genom byn till den stora bron som välvde sig över vattnet. Bron var kanske en halv mil lång och spröd som ett spetsarbete av sten. Vid brofästet stod fler soldater posterade, dussinet pikenerare och hälften så många bågskyttar som kontrollerade alla som ville passera över bron. Deras befälhavare var en tunnhårig man med hjälmen hängande på svärdshjältet. Han verkade jagad av kön med människor till fots och till häst som väntade på att få komma över. Där fanns också kärror, dragna av oxar, hästar eller innehavaren själv. Kön var inte mer än kanske 100 steg lång. Men varje gång någon tilläts passera över till bron kom det någon ny och ställde sig längst bak. Likväl verkade den tunnhårige mannen ta gott om tid på sig för att försäkra sig om att var och en hade rätt att komma in i Cher Vallon innan han släppte förbi dem. När Varin förde sitt sällskap förbi kön öppnade han ilsket munnen. Men sen såg han hennes ansikte och tryckte hastigt hjälmen på huvudet. En person som haft mycket med Eichedere att göra behövde inte se ormringen för att känna igen dem. God morgon, Eichedere, sa han och bugade med ena handen mot hjärtat. God morgon. Passera om ni så önskar. Varin höll in bredvid honom. Det hördes ett irriterat mummel från den väntande kön, men ingen sa något högt. Är det problem med vitrockarna, vakt?
Varför stannar vi, undrade Egwene. Har hon glömt Mert?
Inte egentligen, Eichedere, sa befälhavaren. Inga sammandrabbningar. De försökte inta Eldons köping på andra sidan floden, men vi fick dem på andra tankar. Den ärmelintronande vill försäkra sig om att de inte försöker igen.
Varin Eichedere, började Egwene försiktigt. Mert,
om ett ögonblick barn, sa Eichedere. Hon lät mindre tankspridd än vanligt. Jag har inte glömt bort honom. Hon vände sig åter mot officeren. Och byarna längre bort. Mannen ryckte besvärat på axlarna. Vi kan inte hålla vitrockarna borta, Eichedere. Men de flyttar på sig när våra patruller kommer. Det verkar som om de försöker reta oss. Varin nickade och var på väg att rida vidare. Men officeren talade igen. Ursäkta mig, Eished. Men det är tydligt att ni har kommit lång väg. Har ni några underrättelser? Nya rykten kommer med varje handelsskepp. Det sägs att det finns en ny falsk drake någonstans västerut. Ja, det sägs rent av att han har med sig Arthur Hökvinges härar som uppstått från de döda. Och att de har dödat en massa vitrockar och lagt en stad i ruiner. Fåm skulle den visst heta. Och den ligger i Terrabon, säger en del. Det sägs att han fick hjälp av Aesir, hördes en mans röst ropa från kön. Harryn tog ett djupt andetag och vred oroligt på sig som om han väntade sig våldsamheter. Egwen tittade bakåt, men det gick inte att avgöra vem det var som hade ropat. Alla hade fullt upp med att vänta, otåligt eller tålmodigt, på att det skulle bli deras tur att passera. Saker och ting hade förändrats och inte till det bättre. Då hon hade lämnat Tarvalon skulle någon som talat illa om Aesir ha haft tur om han kom undan med en rejäl smäll från den som hörde det. Officeren hade blivit röd i synen och blängde ner längs raden med människor. Det är sällan rykten talar sanning, sa Varin. Jag kan tala om att Form fortfarande står kvar. Staden ligger inte ens i Terrabon, vakt. Lyssna mindre på rykten och mer på den ämmelintronande. Ljuset skiner på dig. Bron fick Egwen att hissna, så som Tarvalons broar alltid gjorde. De höga räckorna var byggda i ett invecklat mönster som skulle ha satt även en skicklig spetsknypplerska på prov. Det verkade nästan omöjligt att någonting sådant kunde byggas i sten eller att den skulle kunna bära en sin egen vikt. Nästan 30 famnar nedanför flöt floden fram, stark och jämn, och över den välvde sig bron utan stöttor i hela sin halvmila längd från fastlandet till ön. Ännu mer förundligt på sitt eget sätt var hennes känsla av att denna bro förde henne hem. Förundlig och skrämmande. Imonsvål är mitt hem. Men det var i Tarvalon hon skulle lära sig det hon måste lära sig för att kunna överleva och för att kunna behålla sin frihet. Det var i Tarvalon som hon skulle få veta, måste få veta, varför hon plågades så av sina drömmar och varför de ibland tycktes ha en mening som hon inte kunde tyda. Det var till Tarvalon som hennes liv var knutet nu. Om hon någonsin återvände till Imonsvål. Detta om smärtade, men hon måste vara ärlig mot sig själv. Om hon återvände skulle det bara vara som gäst för att hälsa på sina föräldrar. Hon hade redan blivit någonting annat än bara en världshusvärldsdotter. Hon skulle lösa även dessa band, inte för att de var förhatliga, utan för att hon vuxit ur dem. Bron var bara början. Den välvde sig över vattnet till den höga muren som omgav ön, byggd i skinande vit sten med silverådror. Den tornade upp sig till och med ovanför den höga bron. Med jämna mellanrum avbröts muren av vakttorn i samma vita sten och runt deras massiva fundament forsade flodens vatten. Ovanför och bortom muren reste sig Tarvalons sägen om spunna torn. Dessa spetsiga spiror, kolonner och spiraler. Vissa av dem förbands av spröda broar, 50 manshöjder eller mer över marken. Och likväl var också detta bara början. Det fanns inga vakter vid de bronsklädda portarna och öppningen mellan dem var så stor att 20 man skulle kunna rida in i bredd. Innanför porten började en av de breda avenyer som gick kors och tvärs över ön. Våren hade nätt och jämnt anlänt, men här doftade det av blommor, parfymer och kryddor. Vid åsynen av staden tappade Egwen andan, som om det varit första gången hon såg den. På varje torg och i varje gatukorsning fanns en fontän, ett monument eller en staty. Några av dem på toppen av kolonner lika höga som tornen. Men det var själva staden som bländade ögat. Byggnader med enkel form kunde ha så många ornament och skulpturer att de själva såg ut som ornament, medan andra saknade dekorationer men var lika grandiosa genom sin blotta form. Det fanns stora byggnader och små, byggda i sten av alla möjliga nyanser. De kunde se ut som snäckor, vågor eller klippor som formats av vinden. Fantastiska böljande former hämtade ur naturen eller fantasin. Bostadshusen, värdshusen, till och med stallen, även den mest obetydliga byggnad i Tärvallon var byggd för att uttrycka skönhet. Större delen av staden hade byggts under de långa åren efter världsfallet av ogiernas stenmurare, och de ansåg själva att detta var deras främsta verk. På gatorna vimlade det av män och kvinnor av alla nationaliteter. Där fanns mörkhyade, ljushylta och allting däremellan. Deras klädnader kunde vara färggranna med fantasifulla mönster eller dovt gulbruna, men prydda med fransar och flätor och glänsande knappar. Eller stela, strama och mörka. Vissa blottade mer än Egwen tyckte var passande, medan andra dolde allting utom ögonen och fingertopparna. Bärstolar av olika slag kryssade fram genom folkhoparna, allt medan bärarna hojtade ur vägen. Ekipage med fördragna gardiner rullade fram tum för tum, och de livreklädda lakejerna ropade "Haja!" och "Ho!" som om de trodde att de skulle kunna komma fortare fram för det. Här fanns gatumusikanter som spelade på flöjter, harpor och krumhorn, ibland som ackompanjemang till en gycklare eller akrobat, och alltid med en hatt där folk kunde kasta pengar. Kringvandrande försäljare förkunnade högljutt vad de hade att sälja, och butiksinnehavarna stod utanför affärerna och ropade ut sina varors förträfflighet. Staden var fylld av ett oavbrutet surr, som vore den en levande varelse. Varin hade återdragit fram kåpan på sin mantel och dolt ansiktet. Egwen tyckte inte att det verkade som om någon brydde sig om dem bland alla dessa människor. Inte ens Mert på sin bår drog till sig mer än en och annan flyktig blick, även om vissa makade sig undan från honom när de skyndade förbi. Ibland förde folk sina sjuka till Vita tornet för att de skulle bli helade, och man kunde ju inte veta om sjukdomen var smittsam. Egwen red fram till Varin och lutade sig mot henne. "Väntar ni er verkligen bekymmer nu? Vi är i staden, vi är nästan framme." Nu hade Vita tornet kommit inom synhåll. Den höga, breda byggnaden tornade upp sig ovanför hustaken. "Jag väntar mig alltid bekymmer," sa Varin stilla. "Och det borde du också göra. Framförallt i tornet. Nu måste ni vara försiktigare än någonsin. Era konster." Läpparna spändes för ett ögonblick innan ansiktet återfick sitt lugn. "Skrämde för all del bort vitrockarna. Men i tornet kan de mycket väl leda till döden eller släckning."
"Jag skulle aldrig göra det i tornet," protesterade Egwen. "Det skulle ingen av oss." Ninni och Elaine hade sällat sig till dem och låtit Harryn leda packhästarna. De nickade båda två. Elaine ivrigt, Ninni som om hon hade vissa reservationer. "Ni borde aldrig göra det igen, barn. Ni får inte. Aldrig någonsin." Varin sneglade på dem ur kåpan och skakade på huvudet. "Och jag hoppas verkligen att ni har lärt er hur dåraktigt det är att tala när man borde vara tyst." Elaine blev blodröd i ansiktet och Egwen kände hur det hettade i kinderna. "När vi väl kommit in på tornområdet måste ni hålla era tungor stilla och godta det som händer, vad som än händer. Ni vet ingenting om vad som väntar i tornet. Och även om ni gjorde det skulle ni inte veta vad ni skulle göra åt det. Så var tysta." "Ja, Varin ser det," sa Egwen. Och Elaine föll in som ett eko. Ninni fnös. Ejserdén stirrade på henne och hon nickade motvilligt.
Gatan ledde ut till ett stort torg mitt i staden och mitt på torget reste sig vita tornet. Det gnistrade i solljuset och tycktes sträcka sig ända upp till himlen. Runt fanns ett palats med spiror, kupoler och andra fantastiska former som i sin tur omgavs av tornparken. Det var förvånansvärt få människor på torget, men Egwene drog sig till minnes att ingen gärna närmade sig tornet utan något särskilt ärende där. Harryn ledde fram hästarna med båren när de kom in på torget. Varin ser det. Jag måste lämna er nu. Han kastade en blick på tornet. Sen lyckades han undvika att se på det igen, fast det var svårt att titta på någonting annat. Harryn kom från ett land där man respekterade Aes Sedai, men det var en sak att respektera dem, en helt annan att ha dem omkring sig. Du har varit till stor hjälp under resan, Harryn, sa Varin. Och en lång resa har det varit. Du kan vila ut i tornet innan du reser vidare. Harryn skakade eftertryckligt på huvudet. Jag kan inte öda en dag, Varin Sedai, inte en timme. Jag måste återvända till Shaenar så att jag kan berätta sanningen om det som hände i Form för kung Ishar och först Algemar. Jag måste berätta för dem om... Han avbröt sig tvärt och såg sig omkring. Det fanns ingen inom hörhåll, men han sänkte ändå rösten och sa om Rand, att draken är återfödd. Det finns handelsskepp på väg uppströms i hamnen och jag tänker resa med nästa som seglar. Vandra då i ljuset, Harryn av Shaenar, sa Varin. Ljuset skiner över er allihop, svarade han och samlade ihop tyglarna. Sen tvekade han ett ögonblick och tillade, om ni skulle behöva mig, någonsin, sen då bud till Fel'dara så ska jag komma. Han harklade sig som om han var generad. Sen vände han hästen och skrittade iväg förbi tornet. Allt för snart hade han försvunnit ur synhåll. Ninive skakade förargat på huvudet. Karar, de säger alltid att man ska sända bud efter dem om man behöver dem. Men om man behöver dem så gör man det med en gång. Ingen man kan vara till hjälp dit vi ska nu, sa Varin. Kom ihåg nu, var tysta. Egwene kände en viss saknad när Harryn gett sig av. Han hade knappt pratat med någon av dem utom Mert och Varin hade rätt. Han var bara en man och hjälplös som ett spädbarn inför det som väntade dem i tornet. Men likväl hade deras grupp blivit en person mindre nu och hon kunde inte riktigt tro att det inte var bra att ha en man med ett svärd i närheten. Dessutom hade han varit en länk till Rand och Perrin. Jag har mina egna bekymmer. Moraine får ta hand om Rand och Perrin. Ja, min lär nog ta hand om Rand, tänkte hon med ett styng av svartsjuka. Hon försökte genast undertrycka känslan och lyckades nästan. Med en suck tog hon tyglarna från den främsta packhästen. Mert var insvept upp till hakan i sina filtar. Hans andetag var torra, skrapande pip. Snart, tänkte hon. Snart kommer du att vara helad och vad som väntar oss vet vi inte. Hon önskade att Varin kunde låta bli att skrämma dem hela tiden och så önskade hon att det inte varit så troligt att Varin hade skäl att skrämma dem. Varin förde dem runt tornområdet till en liten öppen sidoport som bevakades av två vakter. Aes Sedai stannade, sköt tillbaka kåpan och lutade sig fram i sadeln. Hon talade lågmält med en av männen som hajade till och tittade förvånat på Egwene och de andra. Hastigt svarade han, som ni befaller, Aes Sedai, och gav sig av inåt tornparken i språngmarsch. Varin hade redan börjat rida in genom porten. Hon red som om det inte fanns någon orsak till brådska. Egwene följde efter med packhästarna och båren. Hon utbytte blickar med Ninive och Elaine och undrade vad Varin hade sagt till vakten. Strax innanför porten stod en vaktstuga i grå sten, formad som en sexuddig stjärna. Vid dörren stod en liten grupp vakter och pratade, men när Varin red förbi tystnade de och bugade sig. träden. De konstfullt klippta buskarna och de breda grusgångarna fick den här delen att se ut som en park vid något adligt gods. Mellan träden syntes olika byggnader och över allt sammans höjde sig tornet. Stigen förde dem till en stallgård inne bland träden och där kom stallknäktar i lädervästar springande för att ta hand om hästarna. Under Varins ledning lossade några av stallknäktarna Märts spår och satte försiktigt ner den på marken. Medan de ledde iväg hästarna till stallet tog Varin lädersäcken från båren och stoppade nonchalant in den under armen. Ninive hade stått och gnidit sig i ryggen, men nu tittade hon på Varin med rynkade ögonbryn. Han har kanske bara några timmar kvar, sa ni ju. Tänker ni bara... Varin lyfte handen, men det var oklart om det var denna gest eller ljudet av analkande steg på grusgången som fick Ninive att tystna. Strax uppenbarade sig Shariam Sede med tre av de antagna i följe. De tre kvinnorna hade band med de sju Ayas färger runt follen på sina vita klänningar, från blått till rött. Tillsammans med dem kom två kraftiga karar i grova arbetsrockar. Novisernas föreståndarinna var en aningen rundnätt kvinna med de höga kindknotor som var vanliga hos folk från Selde. Hon hade samma släta hy som alla i Sede och det eldröda håret och sneda klargröna ögonen gav henne ett mycket speciellt utseende. Hon mönstrade Egwen och de andra med oberörd blick, men hennes läppar var spända. Så du har kommit tillbaka med våra rymlingar, Varin. Med tanke på allting som hänt önskar jag nästan att du inte hade det.
Vi har inte, började Egwen. Men Varin avbröt henne med ett vasst:
Var tyst!
Varin stirrade på henne, stirrade på dem alla tre, som om hon med blotta blicken kunde hindra deras munnar från att öppnas. För Egwens del räckte det i varje fall. Aldrig tidigare hade hon sett Varin riktigt arg. Ninive la armarna i kors under brösten och muttrade någonting ohörbart, men högt sa hon ingenting. De tre antagna bakom Shariam var naturligtvis tysta, men Egwen tyckte nästan att hon såg hur deras öron växte av nyfikenhet. När Varin var säker på att Egwen och de andra skulle vara tysta vände hon sig åter mot Shariam. Pojken måste föras någonstans där han inte kommer i kontakt med någon. Han är sjuk, allvarligt sjuk, och sjukdomen är farlig för andra såväl som för honom själv. Jag fick bud om att det fanns en bår som skulle bäras. Shariam gjorde tecken åt de två männen att ta båren, talade lågmält till den ene och strax hade de försvunnit med Märt. Egwen öppnade munnen för att säga att det bråskade, men en snabb ursinnig blick från Varin fick henne att sluta läpparna igen. Ninive drog så hårt i flätan att det var märkligt att den inte lossnade. Vid det här laget vet väl hela Tarvalon att vi har kommit tillbaka, sa Varin. De som inte vet det gör det snart, svarade Shariam. Vem som kommer och går har blivit det främsta ämnet för samtal och skvaller nu. Det var det redan innan Form och långt före kriget i Carahane startade. Trodde du att du skulle kunna hålla det hemligt? Varin flyttade lädersäcken till famnen. Jag måste träffa den Amelin-tronande omedelbart. Och de här tre? Varin mönstrade bistert Egwen och hennes vänner. De måste hållas under mycket sträng uppsikt tills den Amelin-tronande vill träffa dem, om hon vill det. Under sträng bevakning, det är viktigt. Deras egna rum duger nog, det är knappast nödvändigt med fångceller. Och inte ett ord till någon. Varin talade fortfarande till Shariam. Men Egwen förstod att det sista var menat som en påminnelse till henne och de båda andra. Ninive såg mycket ilsken ut och drog i flätan som om hon helst ville slå till någonting. Elaines blå ögon var vidöppna och hon var ännu blekare än vanligt. Egwen visste inte riktigt vilka av deras känslor hon delade. Vrede, rädsla eller oro. Något av alla tre, trodde hon. Efter en sista genomträngande blick mot sina tre reskamrater skyndade Varin iväg med lädersäcken tryckt mot bröstet och manteln fladdrande bakom sig.
Sheriam satte händerna i sidorna och mönstrade Egwen och de båda andra. En kort stund slappnade Egwen av en aning. Novisernas föreståndarinna brukade aldrig brusa upp och hon var vänlig och skämtsam även när hon delade ut extra kökstjänst som straff för något regelbrott. Men när Sheriam tog till orda var hennes röst hård. Inte ett ord, sa Varin Sede, och inte ett ord ska det bli. Om någon av er öppnar munnen, utom för att svara på tilltal från en HCD naturligtvis, kommer ni att önska att ett kokstryk och några timmars skurtjänst var det enda ni behövde oroa er för. Förstår ni vad jag säger?
Ja, HCD, sa Egwen.
Hon hörde de båda andra säga samma sak, även om Ninive uttalade orden som en utmaning. Sheriam gav ifrån sig ett föraktfullt ljud, nästan en morrning. Det är färre flickor än förr som kommer till tornet för att gå i lära, men de kommer fortfarande. De flesta lämnar oss utan att ens ha lärt sig känna urkällan, än mindre vidröra den. Några lär sig tillräckligt mycket för att inte vara farliga för sig själva innan de ger sig av. På sin höjd en handfull når så långt att de kan bli antagna. Och än färre får någonsin bära sjalen. Dessa flickor kämpar vidare för att få fortsätta. Till och med när de är så rädda att de får gråta sig till sömns på nätterna. Och ni tre, som har mer medfödd förmåga än jag hoppats att få se under hela mitt liv. Ni lämnar tornet utan tillstånd. Ni ger er av innan ni ens är halvlärda, som oansvariga barn, och är borta i flera månader. Och nu kommer ni ridande tillbaka som om ingenting hade hänt. Som om ni tror att ni kan återgå till studierna efter frukosten imorgon bitti. Hon släppte ut ett långt andetag, som om hon skulle explodera annars. Faulain! De tre antagna hajade till som om de hade blivit ärtappade med att tjuvlyssna. Och en av dem tog ett steg framåt. En mörk kvinna med lockigt hår. Alla tre var unga kvinnor, men äldre än Ninive. Ninives hastiga upphöjelse till antagen var någonting synnerligen ovanligt. I vanliga fall tog det flera år att få ormringen, och innan de kunde hoppas att bli fullvärdiga Aesir skulle det ta ytterligare många år. För dem till sina rum, befallde Sheriam, och se till att de stannar där. De kan få bröd, kall buljong och vatten tills den ärmelintronande ger order om något annat. Och om någon av dem säger så mycket som ett knyst kan ni ta dem till köket och sätta dem att skrubba grytor. Hon snodde runt och skred därifrån. Till och med hennes rygg såg arg ut. Faulain såg på Egwen och de andra med något som liknade förväntan. Särskilt på Ninive, vars ansikte var förvridet i en ilsken grimas. Det syntes i Faulains runda ansikte att hon inte hyste någon större kärlek till dem som gjorde sig skyldiga till så djärva regelbrott. Och än mindre till någon som likt Ninive hade fått sin ring utan att någonsin vara novis. En vildbrukare som hade använt kraften innan hon ens kommit till Tir Valon. När det blev uppenbart att Ninive ämnade behålla ilskan för sig själv ryckte Faulin på axlarna och sa: När den ämmelintronande skickar efter er är det förmodligen för att släcka er. Sluta nu, Faulin, sa en annan av de antagna. Hon var äldst av de tre, hade kopparbrun hy och lång, smal hals. När hon gick var det med graciösa rörelser. Jag tar hand om dig, sa hon till Ninive. Jag heter Theodrin och jag är också vildbrukare. Jag ska bevaka dig så som Sheriam Sede har befallt, men jag tänker inte pina dig. Kom. Ninive gav Egwen och Elaine en orolig blick. Sen suckade hon och lät Theodrin leda henne därifrån. Vildbrukare, muttrade Faulain. Det lät som en svordom när hon sa det. Hon vände sin genomträngande blick mot Egwen. Den tredje av de antagna, en ung, söt kvinna med äppelröda kinder, ställde sig invid Elaine. Hennes mungipor pekade uppåt, som om hon ofta och gärna log. Men den stränga blick hon gav Elaine visade att hon inte tänkte gå med på några dumheter nu. Egwen återgäldade Faulains blick så lugnt hon kunde och hoppades hon med något av samma högdragna, tysta förakt som Elaine utstrålade. Röda Aja, tänkte hon. Hon kommer att välja röda Aja, det kan jag slå vad om. Men just nu hade hon svårt att tänka på annat än sina egna bekymmer. Ljus, vad kommer de att göra med oss? Hon menade tornet, Eishiderna, inte de tre kvinnorna. Nå, kom nu då, fräste Faulein. Det är illa nog att jag ska behöva stå vakt utanför din dörr. Jag vill inte behöva stå här och vänta hela dagen dessutom. Kom med här. Eguen tog ett djupt andetag, tog Elaines hand och följde efter. Ljus, måtte de hela Märt nu bara.